Välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och idag intervjuar vi marinchefen Eva Skog Hasslum. Jag är oroad, säger hon, om utvecklingen i vårt närområde. Vi kommer att diskutera skillnaden mellan vilka hotbilder vi har mot Sverige och vad Sverige faktiskt kan göra. Som ett av de länder med längst kust i Europa så har vi också en ganska liten marin. Liten men vass, säger Eva Skog Hasslum, marinchef. Välkommen till Höjd beredskap. Idag med mig, Anders Lindberg, Johan Victorin, Patrik Oxanen och Amanda Wollstad.
Vår beredskap är god.
Hej och välkommen Eva Skog Hasslum, marinchef.
Tack så mycket för det.
Hur länge har du varit marinchef?
Ja, det är snart 2 år. I januari så kretsar jag kring 2-årsstrecket.
För vi har bjudit hit dig idag lite för att prata om sjömakt, om försvarsmaktens behov när det gäller utveckling av marinen och lite om liksom läget idag. Mm. Så att om man börjar ställa frågan lite allmänt så här, hur är vår beredskap när det gäller sjön?
Hur läget är? Ja, vi har en väldigt, väldigt, väldigt liten marin idag. Den är väldigt liten rent numerärt, både plattformsmässigt men också personellt.
Om jag ställer frågan så här, hur många båtar har vi?
Ja, det är svårt att säga rakt av på den siffran faktiskt. Vi kan säga så här, vi har drygt 20 ytstridsfartyg, eller jag ska säga stridsfartyg, som är minröjare, ubåtar och korvetter och så vidare. Sen har vi ju ett antal småbåtar då, som till exempel våra stridsbåtar, där har vi liksom 70-80-tal och så vidare. Så att rent numerärt så är vi inte en vansinnigt stor marin, det är vi inte, och inte personellt heller. Det som jag alltid brukar säga och som jag är väldigt stolt över, det är att vi i alla fall har behållit vår förmåga. Så vi har inte tappat liksom någon direkt förmåga under den här 20-30 års perioden.
Och när du säger förmåga, om man tittar på den svenska kusten, vi har väl bland de längsta kusterna i Europa när man tittar liksom på längden. Ja. Vad är förmågan när du definierar, när du tittar på den, liksom, vad kan vi?
Ja, det där med längsta kustlinjen, jag fick äta upp det där när jag pratade med danskarna när de drog in Grönland också. Då. Men absolut, vi är en av de längsta som har längst kust, absolut. Och det är ju konstigt då att vi då inte har prioriterat mer marin förmåga än vad vi har. Och under de här senaste 20 åren så har vi ju blivit väldigt begränsade in i Östersjön också. Så att liksom västkusten och Norrlandskusten har vi på något sätt inte lika mycket rörliga förmågor idag. Vi har ju fasta övervakning där med radarövervakning och så vidare, och vi har ju förmåga att operera där. Men vår förmåga, det vill säga i alla tre dimensioner, då brukar jag säga i vattenvolymen, alltså under ytan, på ytan men också i luften, att vi har en förmåga där, sjöstridsmässigt, ytstridsmässigt, luftstridsmässigt, ubåtsjakt förmågan liksom så. Så att den förmågan, den har vi bibehållit, och den är vi väldigt bra på. Så att vi ju på det sättet är vi ju duktiga. Men då kommer man till de här frågorna med uthållighet och så vidare, där vi inte riktigt räcker till personellt och materiellt. Men det ska bli ändring på det nu.
Men om man mäter det mot en kvalificerad motståndare, att man tittar på till exempel den ryska federationens väpnade styrkor, eller man tittar på någon form av samarbete mellan dem och andra makter kanske i framtiden. Ja. Alltså, hur mäter sig den förmågan Sverige har mot en sån motståndare?
Ja, och det är ju det här. Om man gör den mätningen så kommer man ju se hur dåliga vi är, såklart. För det förstår ju alla vi, att den numerären kan inte vi riktigt stå upp med. Utan här gäller det att vara lite smartare. Vi får vara lite taktiskt mer duktiga. Vi får vara mycket mer flexibla. Vi bedriver en helt annan form av styrning, det vill säga vår uppdragstaktik. Men vi jobbar också tillsammans med andra. Och Finland är ju vår absolut främsta samarbetspartner. Men vi jobbar ju tillsammans med andra myndigheter i Sverige, men också andra nationer. Så att vi säger så här, vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Och vi ska aldrig hamna i det där våldsbegreppet. Det är ju det, vår marin syftar ju till att vi ska aldrig hamna där. Vi ska vara just konfliktavhållande genom att till exempel ständigt vara närvarande i Östersjön och västkusten och Norrlandskusten.
Hur mycket så incidenter och sånt är det som händer? Man ser ju ibland i tidningarna det kommer upp liksom exempel på stridsplan som har flugit nära svenska fartyg eller vad det har varit. Så att säga. Hur mycket sådana incidenter är det egentligen?
Det är ju några stycken varje år, både i luft och i havet då. Och de flesta av de där redovisas ju, under ytan redovisar vi ju inte officiellt. Men det finns några stycken varje år och många utav dem, eller de flesta utav dem, är ju faktiskt på grund av misstag. Så ska jag väl ärligen säga, och det är ju flera nationer som bidrar till det här då. Så att, men det är ju det att hela tiden vara på tå, att alltid vara närvarande, att vara där när det sker någonting och visa på vår vilja att faktiskt vilja försvara oss. Det är ju det som är lite grann utav vårt existensberättigande, att vi är där för att just visa att det här är vårt område och det här tänker vi försvara.
Om du tittar på den säkerhetspolitiska situationen idag när vi spelar in detta, då ska tyskarna just ha en pressträff kring sin nya regering som ska leverera någon form av resultat, och det pratas ju väldigt mycket om Nord Stream 2, och lite vad som händer med Nord Stream får man ju alltid se. Just nu ligger väl projektet på is för någon tillståndsfråga i Tyskland, men det är ändå utbyggt, det finns på plats. Alltså, hur oroad är du för den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöregionen när du tittar på den?
Jag är faktiskt rätt orolig. Och då många gånger tänker man att det ska ske ett anfall gentemot Sverige. Och det är ju det, liksom, det är det yttersta vi kan råka ut för. Men innan det så kan det ske så många andra saker. Politisk påverkan, påtryckningar helt enkelt. Säkerhetspolitiska sådana. Vi har det som jag kallar vattenvolymen. Och då menar jag egentligen både botten men också hela havet som nu exploateras då. Nord Stream är ju ett exempel, men det finns ju andra exploateringar, vi pratar vindkraftverk och så vidare. Det gör ju också att placerar vi vindkraftverk ute till havs så måste vi kunna skydda dem, för det är ju vår energiförsörjning. Det är ju också en utsatthet att skapa en sårbarhet för oss som vi måste omhänderta. Så att på något sätt så är jag orolig, därför att det sker flera olika smygande saker samtidigt. Och det är ju det här risken att man inte hinner se innan det är för sent. Vi kanske bygger ett vindkraftverk där som vi inte har påverkan på, till exempel. Så därför vill jag att vi ska vara lite mer tydliga redan innan. Vindkraftverk, jag har inget emot vindkraftverk till sjöss på något sätt, utan det är tvärtom, vi skulle kunna placera sensorer där. Men då måste vi vara med redan från början och styra det innan det går för långt.
Men när du säger politisk påverkan, kan du ta ett exempel på vad som skulle kunna utgöra politisk påverkan?
Ja, det skulle kunna vara. Det skulle vara så att någon kanske erbjuder oss att köpa gas, till exempel. Och det vill inte vi. Men så händer någonting med ett handelsfartyg utanför en hamn. Och så får vi frågan igen. Och så händer någonting igen. Alltså den här typen av, ska jag säga, anonyma avsändare på någonting som sen kan påverka oss att fatta ett beslut, till exempel. Där våra politiska ledare tvingas att fatta beslut för att man känner en politisk påtryckning. Det är ju ett sätt, utan att för den saken skulle ha smält en endaste bomb eller skjutit en endaste robot. Så den typen av påtryckningar för att få oss att göra någonting annat, den ser jag rätt så tydlig, och där är det viktigt att vi är starka, att vi är starka som nation. Och det är inte bara marinen, utan det är ju hela samhället som måste vara starka och robustare.
Vi hade ju en påverkansoperation som ni gick ut och pratade om tidigare här, och det gällde ju då marine traffic, de här GPS-positionerna på era fartyg som började leva sitt eget liv och visade att de var någon annanstans än vad de faktiskt var. Kan du berätta mer om den händelsen?
Ja, det kan jag. Och det är ju, till att börja med kan jag säga så här, att vi i marinen är inte beroende av det som visas på den AIS:en då, det automatiserade informationssystemet. Det finns ingenting som gör att vi är beroende av det. Det som tyvärr sker, det är ju att man skapar en bild. Man kan skapa en bild av att svenska örlogsfartyg befinner sig inne på någon annan nations territorialhav, utan att vi för den saken skulle ha varit där. Och jag brukar säga så här, att negativa och falska nyheter, det brukar gå med ljusets hastighet. Medan positiva och kanske dementerande uppgifter går med ljudets hastighet. Det vill säga, vi kommer aldrig att komma ikapp. Så har man väl en gång sått det där fröet, att tänk om det var möjligt, så är det svårt att tvätta bort. Och det där är ju någonting som vem som helst kan plocka upp när som helst i en debatt. Så att det där är lite farligt, att man kan med så kallad fake news då. Och det här är ju bara början. Det här kommer ju fortsätta, såklart. Man kommer att fejka texter, bilder och så vidare. Och få någon, man kan få mig att säga någonting som jag egentligen inte har sagt.
Nu pratar du om deepfake eller deep audio,
ja,
där artificiell intelligens kan framstå som att det är marinchefen Eva Skog Hasslum som säger att det var en nederländsk ubåt som var inne i Stockholm 2014. Ja, för övrigt typ någonting som ryska medier körde ut under den operationen Örnen som en avledande, vilseledande desinformation.
Ja, typ. Och det är ju väldigt lätt. Och den är ju svår att dementera när den väl har skickats då. Så att källkritik borde stå på agendan i alla skolor faktiskt.
Jag tänkte att vi hakar på lite mer med säkerhetspolitiska läget och så. Vi hade ju en stor övning i Ryssland, Zapad. Och det fanns även marina aspekter i det med bland annat uppgifter om olika fartyg som då lastade på trupp och seglade runt. Kan du berätta mer om vad gjorde ni då och hur hanterade ni den situationen?
Det här är ju en årligen återkommande övning och vissa år så genomförs den då i väst och i Östersjön. Och i år var ett sånt år. Och det här, vi vet ju om att den sker. Och det vi gjorde egentligen det är att vi anpassar vår beredskap också efter det. Så vi är på tå och vi finns lite överallt. Både marin, flyg och armé är uppe på tå och visar också. Det här är ju också ett väldigt bra träningstillfälle för oss såklart. Men vi visar också att vi kan och vi är beredda och vi monitorerar det som sker egentligen.
Johan?
Jag tänkte haka lite på med det internationella perspektivet när det gäller sjöfarten i stort, eftersom vi är då en handelsnation och väldigt beroende för vår försörjning av det här. Hur ser marinens förmåga ut att hjälpa till så att säga solidariskt då med andra hot mot blockad? Jag pratar inte om pirater kanske nu, utan lite mer statsaktörer som försöker stänga Suezkanalen eller vad det nu kan vara för någonting.
När det gäller rent internationellt så är vi ju redo att agera, alltså vi är redo att stödja internationellt, så kommer det en sådan förfrågan med ett FN-mandat så kommer vi att göra det. Jag vet till exempel att Danmark nu, de har varit i Hormuzsundet, de kommer vara i Guinea-bukten och så vidare. Och det är klart, de har ju en annan, ska jag säga, syn på sin Maersk-trafik och så vidare. Men vi är redo att ställa upp där också, absolut. Även om jag säger att vi är en liten numerär så har vi ju varit engagerade internationellt, sjömässigt, både i Libanon under två perioder och sen så även i utanför Somalias kust. Så att vi är med på det där och där är vi fortfarande. Och sen är det ju så här, var ska man börja skydda sjöfart någonstans? Det här fartyget som kastar loss någonstans ifrån en kinesisk hamn, vad påverkar vi liksom skyddet? Och skydda sjöfart, det är ju inte någonting som bara marinen sysslar med, utan skydda sjöfart är ju hamnarna till exempel. De ägnar sig också åt sjöfartsskydd med sina ISP-hamnar och säkerheten som finns. Den är ju rigorös liksom i till exempel Göteborgs hamn. Så att det är ju inte bara marinen, men vi finns där och vi är redo. Sen vad vi gör det är ju egentligen beroende till våra politiker att bestämma.
Jag tänker på, om man tittar på, om det är liksom hotbilden och uppgiften här, hur ser liksom uthålligheten ut? Alltså hur länge klarar Sverige att göra detta?
Och den är ju också lika hypotetisk som liksom...
Hur långt är ett snöre så att säga? Hur uthållig är
det? Det beror ju helt klart på vilken uppgift vi löser. Var vi löser den, är det på flera platser och så vidare. Så att den är också väldigt svår, men jag kan väl säga så här att vi behöver mer personal. Och då vill jag redan från början säga att vi har inte speciellt svårt att rekrytera till marinen. Det är väldigt attraktivt att både göra sin värnplikt i marinen och jobba i marinen. Mitt stora problem som jag slåss med dagligdags då, internt i Försvarsmakten, det är ju att få organisationsramar som gör att vi kan vara mycket mer aktiva ute till sjöss då. Att vi får till exempel flera besättningar på ett fartyg och så vidare. Och då kan vi göra så mycket, mycket mer. Då får vi en helt annan uthållighet. Men det är klart, går vi väl in i ett krigsscenario, alltså där vi går in i höjd beredskap, då har vi ju ett annat verktyg som är plikt. Då kommer vi att plikta in ett antal individer och då får vi en ökad uthållighet också. Men det är inte så att det kommer ytterligare fler besättningar i det. Inte som det ser ut just
men
nu.
Men var finns de människorna idag? Alltså varifrån behöver ni rekrytera? För det här är ju liksom väldigt kvalificerade personer,
ja,
som behöver komma in.
Vår rekrytering den startar ju med att man gör sin värnplikt. Och utifrån, vi har 650 värnpliktiga per år idag i Sverige, i marinen. Och vi kommer att öka upp till 1100 ungefär. Det låter ju väldigt lite, det gör ju det. Men vi behöver inte fler just nu för att fylla våra krigsförband. Och vi behöver inte speciellt mycket fler heller för att rekrytera ifrån då. utav de där så rekryterar vi ju till att de får en anställning som soldat eller sjöman. Eller så får de söka in till officersprogrammet eller specialistofficersutbildningen. Och där har vi ju fulla kurser nu i stort sett på allt, alla de fronterna, både rekryteringen till soldatsjöman och till officersutbildningarna. Men som sagt, vi skulle behöva ta in ännu fler, för vi behöver ha en större organisation. Det är egentligen det som jag boxas med lite grann. Så att det är inte svårt att locka ungdomar att jobba i marinen. Och jag förstår ju hur otroligt intressant det är. Jag har ju själv jobbat här nu i 34 år och det är en fantastisk miljö man jobbar i, för att man gör någonting på riktigt samtidigt som man får ständigt utveckla sig och öva. Så att jag förstår ju hur otroligt intressant det där är.
Men för när du säger så här 650, det låter ju väldigt lite. Ja. Det gör ju det onekligen.
Ja.
Men om man tittar på det här försvarsbeslutet som ligger nu, så det tippade ju väldigt mycket över på armén och på en uppbyggnad där. Samtidigt så är marinens fartyg, nu har inte du sagt det så explicit, men de är ju rätt gamla.
Absolut.
Och det är för få människor, det finns inte ersättningsbesättningar. Varför hamnar försvarsbeslutet där?
Jag tror att det är så enkelt att man ser inte och förstår inte vad marinen gör idag, H24. Nej, jag inledde med att säga att just det här konfliktavhållandet. Att vi är ständigt i en insats, kan man säga. Vi är ständigt på plats. Vi bedriver verksamhet H24. Det ser inte människor. Människor ser regementen. Regementen skapar arbetskraft i...
Det finns inga kommunalråd mitt ute i Östersjön.
Nej, det är en svår. Den är väldigt svår. Så vi syns ju inte på det sättet. Och vi har svårt att få... Jag tror att när jag försöker förklara det här för gemene man, så förstår alla vad jag menar. Men det är inte samma sak som när man ska sitta och trycka ett beslut i en kammare. För då står det här mot varandra. Och jag kan ju bara beklaga. Nu är inte jag kanske någon sån här som lobbar speciellt mycket. Jag kanske skulle varit mer ut på barrikaderna och berättat om marinens förträffliga förmåga. Men det är svårt att förklara vår kontext. Det upplever jag i alla fall. Jag försöker så gott jag kan, till exempel genom att jag är här nu. Så når jag några. Men många gånger så pratar man för de som redan är frälsta. Men det är svårt att få den här kopplingen till vår försörjning och hur viktigt det är.
Men jag får koppla tillbaka till Johans fråga förut. Vi har ju just passerat, vi är mitt inne i corona. Men när corona började, en av de första sakerna som hände, som jag väldigt tydligt kommer ihåg, det var att bandet på Volvo stannade.
Ja.
För att liksom värdekedjorna från Kina stannade. Och sen tog det 2 veckor och sen stannade Göteborg.
Just det.
Och säg att det inte hade varit en smittsam sjukdom, säg att det hade varit en blockad. Alltså hur mycket kraft har vi i Sverige att försvara oss mot en sån händelse?
Mm. Och det är som jag säger, det är ju inte bara marinen som ägnar sig åt sjöfartsskydd då, utan det är ju många andra. Och man måste ju ställa mycket, mycket högre krav på det civila samhället idag. Att ha en robusthet, att kunna ha lagerhållning och så vidare, så att när den här smällen kommer...
Ja, det tog 2 veckor tror jag från det att... Ja. Liksom, det hände där till att Göteborgs hamn inte liksom fick in varorna.
Och där kan vi ju bli så mycket bättre. Och jag menar, man skulle kunna, istället för en blockad, skulle man kunna säga en strejk, vilket man har varit med om i Göteborg. Men vi säger att den är orkestrerad utav någon. Så jag menar, man behöver inte fälla en mina i Göteborgs hamn. Men då är det just det här, vilken robusthet har hela samhället? Och där marinens del i det hela är just att kunna skydda sjöfarten. Till exempel in och ut från hamnar, men jag ser också in i hela Östersjön, för att vattenvägarna på Östersjön försörjer ju så många fler länder än Sverige. Alltså både Finland och alla våra 3 baltiska stater är ju, och Polen är ju väldigt beroende också utav den sjöfarten som kommer in. Så att det är så viktigt att vi håller Östersjöinloppen öppna också.
Vi har ju en ö, Gotland, ja, som varje vinter eller vinterhalvår drabbas av stormar. När fartygen inte kommer och så blir butikerna tomma under en period. Det är också en säkerhetspolitisk strategisk yta vi har att försörja i ett krisläge.
Ja. Men det är som sagt, det är så många aktörer som behöver bli bättre. Inklusive marinen, men det är så många aktörer i det här. Så att det är ju inte, här är inte det att det är en som löser uppgiften, utan det är väldigt många olika aktörer. Både näringsliv och myndigheter.
Men om du tittar på just marinens roll i det här, alltså nu jag ska inte säga att förra försvarsbeslutet tappar bollen, men det är ju rätt uppenbar liksom förskjutning i det förra försvarsbeslutet. Om du skissar framåt och funderar liksom på var skulle marinen behöva växa?
Egentligen på alla fronter, som jag sa, att vi har behållit en förmågebredd. Så att vi har våra ytstridsfartyg, vi har våra ubåtar, vi har minröjningskapaciteten och så vidare. Så att vår bredd, den finns. Våra amfibieförband är helt fantastiska. Jag skulle vilja säga att de är one of a kind i världen. Det är ju inte en slump att amerikanska Marine Corps kommer hit och vill öva med våra amfibieförband. Så att vi har ju en väldigt, på det sättet, en väldigt kompetent marin. Men vi skulle behöva växa, alltså vi behöver bygga på dem.
Hur många fler fartyg behöver du?
Ja, så skulle jag, nu ska vi bygga 4 nya ytstridsfartyg, men vi kan ju också säga så här, ja, och saken är ju den att de 4, de kommer ersätta 4 gamla, så att vi kommer ju fortfarande att bolla med då kanske 9 ytstridsfartyg då. Det är ju inte speciellt mycket.
Men hur många, om man tänker att liksom, vi har Göteborgs hamn, vi har Stockholms skärgård. När jag var liten så fick jag lära mig att man behöver 3 amfibieregementen i Stockholm bara liksom för att nu har vi 1 i Stockholm och 1/2 i Göteborg.
Skulle jag få drömma i fyrfärg så skulle vi ju såklart ha en 3:e basbataljon, det vill säga även en på västkusten. Nu har vi 2, eller vi ska ha 2. Jag skulle vilja ha en 3:e amfibiebataljon nere i Karlskrona skärgård. Det är väl det minsta jag skulle kunna säga. Sen har vi våra helikoptrar som jag skulle behöva att vi får igång lite mer fart i, så att vi kan få utöka den förmågan också. Så att jag vet exakt vad jag skulle vilja
fylla på. Och vad är tidsperspektivet på detta? När behöver du det? Om man tänker på utvecklingen i omvärlden så den ser inte mycket bättre ut. Liksom. Det pågår en hybridoperation på gränsen till Polen just nu. Liksom.
Det är klart att jag skulle behöva ha det där nyss. Men nu ser du ju... Alltså, anledningen till att vi sitter där vi sitter idag, det är ju ett antal icke-fattade beslut under en 20-30 års period. Så är det ju faktiskt. Och vi har ju suttit i en ekonomisk klämma. Det har varit ständiga prioriteringar. Nu har vi kommit ur den klämman. Men tålamodet hos oss är ju egentligen noll. För nu har vi fått, vi ska ju liksom gå upp till över 80 miljarder. Det är ju liksom en fördubbling. Men det tar tid. Det här kommer att ta, det tar ungefär 10 år att bygga ett ytstridsfartyg. Det tar också 10 år att utveckla en maskintjänstchef ombord på fartyget. Så att vi börjar nu. Men det är 2030, då kan jag känna att ja, men då, det är vi, de besluten vi fattar nu, det ser vi resultat av 2030.
Men om vi tittar på att idag när vi träffas så har just Magdalena Andersson blivit ny, eller hon har valt till statsminister, hon kommer att tillträda på fredag och träffa kungen och skifteskonselj, tror vi just nu. Det vet vi inte när vi har det här samtalet. Men om du tittar på den regeringen, vad är det för säkerhetspolitisk situation och liksom utmaning de ärver i så fall när det gäller just den här delen?
Just den här delen med det försvarspolitiska beslutet. Är det
ja,
det
marinen är ute efter.
Ja, alltså
din ruta så att säga. I det
utmaningen hela. Är ju återigen som jag säger, det är ett antal icke-fattade beslut historiskt. Och nu sitter ju de i en sits där vi ska bygga på allt. Vi ska bygga på alla fronter. Jag är ju väl medveten om att det är ju inte bara marinen som inte har fått sina beslut fattade, utan det gäller ju alla. Och jag tycker det här är väl en bra ansats man har tagit i det här försvarsbeslutet, även om jag hade absolut sett att marinen hade fått ytterligare. Men som sagt, vi måste ha tålamod och vi måste göra det här i takt. Men det tar tid. Men jag hade ju gärna sett som sagt en ökad organisationsram. Jag tror nämligen att personaldelen i försvarsbeslutet är lite underskattat. Det är min,
kan du utveckla det?
Min gissning. Jag tror inte att man har räknat med att vi behöver vara... Vi har ju gränser idag för hur många officerare och hur många soldater och sjömän vi får lov att vara. Den kommer inte att öka dramatiskt de närmaste 10 åren. Inte dramatiskt. Vi kommer att öka på plikt. Men inte speciellt mycket som är kontinuerligt anställda. Det vill säga de som är gripbara här och nu. Plikt, de kommer in först när regeringen trycker på höjd beredskap.
Patrik?
Det som Eva här nu nämner och tar upp, det är ju det jag tror att vi kommer att se i rubrikform som Försvarsmaktens nästa stora kris, om man får uttrycka sig de orden. Ute på förbanden så räcker personalen inte till. Jag tycker att man ser sådana signaler från alla olika vapengrenar också, att man har det här problemet. Det är ett riktigt bekymmer, för att det handlar ju då om att vår förmåga att leverera verkan här och nu försämras ju genom det.
Och precis så, för vi har ju den här personalen som är kontinuerligt anställd. Det vill säga, de går till jobbet, de går till marinen alltså varje dag. Det är inte några som vi kallar in först för höjd beredskap. Och det är ju den vi är så stort behovet av. Och den kostar ju pengar. Och vi ska konkurrera med arbetskraft i framtiden, så måste vi också vara beredda och ge dem lön för det de gör. Så att, alltså jag har världens bästa personal. De är superduktiga, men de går på knäna för att uppgifterna är lite övermäktiga.
Och där finns ju också exempel på där andra civila myndigheter rekryterar Försvarsmaktens personal, där man då plockar personal från med kompetent befattning över till en annan kompetent befattning, men där man kan få med sig ett lönepåslag på ett femsiffrigt belopp. Och det är klart att det är ju någonting som konkurrerar med Försvarsmakten på ett sånt sätt som Försvarsmakten inte kan möta.
Och jag har ju egentligen i stort sett inga jätteproblem när man gör det, för att jag tänker att det gagnar landet Sverige. Skulle det bli stora personalflöden, då är det ett problem. Men vi har väldigt lite faktiskt avgångar idag bland vår fastanställda personal. Det är ju ofta så att man, när någon god kollega slutar, så tycker man att det är väldigt sorgligt, och det är det ju. Men de är hyfsat låga än så länge. Men det kan absolut bli ett problem, framförallt när det blir en lönediskussion.
Johan?
Det är klart att marinchefen ska dessutom få behålla de ytstridsfartyg som ska omsättas nästa gång, så att säga, och växa marinen ytterligare. För vi behöver kanske en dubblerad marin egentligen utifrån det vi pratar om. Ska vi komma ihåg att Ryssland är en kontinentalmakt till att börja med, och kanske inte har sina vassaste kort. De är ju lite instängda i Östersjön också, det får man inte glömma bort. Även om de då för in ny teknologi som kaliberrobotar som kan skjuta då... I olika slags uppsättningar, kan man säga, som en kryssningsrobot, som en överljudsrobot liknande, som är liksom vassa, lång räckvidd och sådana saker, och det måste vi ju kunna hantera. Men där tror jag då att ska man göra den resan att bli då en större och starkare marin som möter de behov som man ser framför sig, då är det en strategisk risk med personalförsörjningen. Och här tror jag faktiskt att Försvarsmakten måste vara lite modigare och ta in lite mer personal. För arbetskraften är mer rörlig idag. Stannar kanske inte riktigt lika länge som Eva och hennes generation gjorde, så att säga, där man mer såg det här som ett kall. Va? Och då måste man liksom, där behövs varje man och kvinna för att just då kunna växa marinen till full förmåga. För det är till syvende och sist personalen som, och de kompetenta människorna tillsammans med de här systemen som skapar effekt. Just nu är vi ju små men väldigt vassa. Ja.
Men om man tittar på, det finns ju en sån här underliggande fråga, hela den här budgetfrågan, det är varför blev det så här? Och om man ska ta sig ur det här, så måste man ju någonstans analysera varför man hamnar i den här situationen. Och liksom, vad är din tolkning av, är det liksom den politiska debatten, är det politikerna som inte fattar? Du sa att du var ingen lobbyist, men liksom, var klämmer skon liksom?
Nej, och jag vill absolut inte stå här och recensera politiker på något sätt och deras beslut.
Nej, det kommer vi göra sen i nästa inslag.
Ja, precis. Det tycker inte jag att jag ska göra heller. Men jag kan väl säga så här, jag sa ju innan att det är svårt att förklara vad en marin gör. Jag tror att de flesta som tänker på en militär, då tänker man på en kamouflageklädd individ med ett vapen i hand ute i skogen. Det är ungefär så man ser en militär då. Så det är svårt att förklara vad marinen gör. Så dels det, men det här är ju en prioriteringsfråga. Alltså, vad ska vi lägga pengarna på? Och jag förstår att ett regemente på en lokal plats, det smäller högre rent politiskt. Jag förstår det, jag har fullständig förståelse för det. Och det är svårt att diskutera förmågebegreppet då. Sen kan jag ju tycka liksom att det är Försvarsmakten som expertmyndigheten som borde utveckla den där förmågan. Men det är ju en mycket, mycket större fråga än så.
Vill Johan säga något mer på den punkten?
Ja, jag skulle bara säga liksom att vi kom dit vi kom. Det var ju därför att det fanns en bred politisk enhet som i någon mening speglade det allmänna tillståndet om att allt är frid och fröjd. Och därför hamnar vi där hamnar, så att liksom politiken, så att det är en reflex av oss själva egentligen, allihop tillsammans. Men det finns ju saker och ting som Försvarsmakten kan göra bättre också. Om vi tittar på någonting som är väldigt vitalt för marinens framtida krigföringsförmåga och sjöövervakningsförmåga, så är det exempelvis helikoptersystemen som vi har. Om vi då tar helikopter 14 som skrevs på avsiktsförklaringen den 13 september 2001, så är ju inte den fullt operativ med de förmågor vi beställde från början.
20 år nu.
Datalänk exempelvis, va, är ju någonting som vi behöver så att helikopterna kan uppträda autonomt. Det är en fantastisk helikopter vi har köpt. Mm. Men de här grejerna måste liksom arbetas in, och då valde vi en särlösning med de fördelar men också de nackdelar som det innebär, det vill säga att man kanske kommer lite grann sist i kön när det ska omsättas och sånt. Här tror jag också att politiken måste gå in och pusha på så att vi får den här uppdateringen, för då kommer din marin bli, det är ju en faktor på 1,25, ja, 1,5.
Jag brukar ofta prata om familjen och att syskonen där, där mamma och pappa kanske är ledningen, men syskonen, det består av amfibieförbanden, helikopter, vår minröjningskapacitet, ytstrid, vi har logistiken kanske jag sa, ubåtar. Det är syskonen. Och helikopter är ett utav syskonen. Och när vi saknar helikoptern, då det saknas verkligen någon i familjen. Den förmågan är så vital, både i ubåtsjaktfallet men även i ytstridsfallet. Fantastiska sensorer som vi borde kunna bli lite bättre på, helt klart.
Men jag tänker på, när du säger tidsperspektivet, då ligger det ändå så här 5-10 år bort, ja, när vi pratar liksom den här förmågan. Om vi tittar på utvecklingen i omvärlden, någonting vi har pratat om i den här podden tidigare flera gånger, så ser vi ju dels österifrån med att Ryssland står ju inte still, medan vi gör...
Men det gör inte vi heller.
Nej, men om det är ändå tidsperspektiv som är rätt långt. Ja. De utvecklar ju väldigt komplexa övningar. Vi såg Zapad nu till exempel. En annan region är ju Arktis och Västerhavet, ja, som också utvecklas idag säkerhetspolitiskt väldigt komplicerat. Hur tänker du kring det? Du sa att vi är nu med en Östersjö marin i Sverige liksom. Alltså, ja, hur tänker du kring Västerhavet?
Vi håller på att lämna det, och i och med att vi nu har återetablerat, vi har ju faktiskt också fått ett regiment i marinen, så att amfibieregementet i Göteborg, Älvsborgs amfibieregement, återskapades här nu då. Det gör ju att vi har mycket mer ökad marin närvaro på västkusten. Men när jag drömde för innan att jag ville ha ytterligare en basbataljon, jag vill också ha en flottilj, eller åtminstone någon form av division med våra ytstridsenheter. Just för att inte bli inne eller utelåst ifrån Östersjön och väst, alltså att man får behöva välja. Vi behöver vara mer närvarande där, för att där är en enorm aktivitet idag. Inte bara liksom in och ut från Göteborgs hamn, utan trafiken ökar. Och vi behöver vara mer närvarande, framförallt tillsammans i lojalitet gentemot Norge, Danmark men även Storbritannien. Så att vi är mer närvarande nu, och vi håller på att bli bättre, men vi behöver bli ytterligare starkare.
Jag tänker att det är trots allt ett visst antal fartyg.
Ja.
Så att, jag menar, är man närvarande i Stockholm, jag kommer ihåg, vad är det, 10 år sedan, som, nej, ja, något sånt, 13, 7, 8 år sedan, som ÖB sa att vi klarar 7 dagar. Mm. Och det han menade då, det tolkades som att Sverige klarar 7 dagar, men det han menade var att vi klarar i princip Stockholm i 7 dagar. Det är liksom en begränsad riktning vi har. Mm. Om du jämför den förmåga vi faktiskt har idag med den förmåga han pratade om då, hur stor är skillnaden?
Ja, alltså vi är mycket skickliga idag, det är vi. Sen så har vi ju återigen, du sa ju det själv, vi har gamla plattformar. Så vi skrapar ju verkligen, liksom, vi suger ju verkligen på brödkanterna just nu. Så vi behöver omsätta dem. Vi behöver satsa mer pengar på reservdelar till exempel. Så att, men jag måste också säga att vi övar ju på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde kanske för 10 år sedan. Eller inte kanske, utan för 10 år sedan övade vi på ett helt annat sätt. Så vi har en annan profil idag, skulle jag vilja påstå, genom just det här med ständiga närvaron och så vidare. Men vi ska inte behöva välja mellan västkust och ostkust, utan vi ska vara på både och. Vi måste visa, och vi får inte glömma Norrlandskusten, för att det är ju samma sak där. Våra vapen går längre, och andras vapen går också längre, så att, alltså, att påverka oss på Norrlandskusten fast utifrån, den är ju inte helt omöjlig i framtiden heller. Vi har inte varit inne på obemannat, men det är ju också ett sätt, inte att ersätta våra plattformar, utan att komplettera dem och kanske utöka våra områden. Så att obemannat i alla tre dimensioner, både i luft, yta och i vattenvolymen, är ju också en utveckling som vi ser framför oss. Så där börjar vi ju egentligen i första hand med minröjningssystemen, att kunna minröja fast med obemannat. Då. Så att, men det där kommer ju också att ta stormsteg, och här hänger vi ju med världsteknologin egentligen.
Ja, där är väl svensk försvarsindustri också ganska långt fram. Absolut. När det handlar om de här sakerna. Ja. Ja. Patrik?
Du har ju en chef som heter Mikael Bedén, överbefälhavare. Han har ju fått ett verb uppkallat efter sig, att bedena. Ja. Det vill säga att plocka fram någonting som alla har glömt bort ur ett förråd och förbandsättare. I det här fallet så var det ju sjömålsrobot stationerat i land. Vad har du som du skulle kunna bedena fram ur gömmen? Jag tänker till exempel, det ligger några gamla minsvepare som är urblåsta i Karlskronas hamn. Skulle det vara möjligt att mycket snabbare än på 10 år så att säga igångsätta dem med ny teknik i skroven?
Det är ju såklart en dröm jag har, att både våra två minröjningsfartyg och våra två korvetter som ligger i Karlskrona, att vi skulle kunna lyfta upp dem. Och där är ju frågan om, går det snabbare och blir det bättre att bygga nytt? Och ibland så när jag sitter där så tänker jag, gud, tänk om jag bara hade fått bestämma själv, så enkelt det hade varit. Men så ser ju inte vår beslutsprocess ut. Och vi har ju väldigt detaljerade riktlinjer om exakt vad det är vi ska göra. Alltså försvarsbeslutet är ju väldigt... Den inriktningspropositionen, den är ju väldigt detaljerat skriven. Exakt vad vi ska göra. Till exempel med de här robotarna som du alldeles nyss nämnde. Så att det är väldigt detaljerat. Så att även hur mycket jag än skulle vilja, så det är inte det som beslutet är taget. Och vi är politiskt styrda. Så illa är det faktiskt.
Men nu låtsas vi att Magdalena Andersson efter den här podden ringer Anders Lindberg och säger att Peter Hultqvist, han ska ha ett nytt jobb. Nu blir Anders försvarsminister. Och Anders ringer dig.
Då blir jag lobbyist då.
Det hoppas vi verkligen inte.
Ringer och säger till dig att nu är läget sånt att du får fribejsa, du kommer få lite medel för det. Vad vill du göra?
Ja, till att börja med skulle jag behöva anställa mer personal. För att våra fartyg, även om vi behöver större numerär, så behöver vi också använda dem mer. Så att mer personal, är det faktiskt det som står högst på listan. För att min personal går stenhårt just nu. Och det håller inte i längden. Det är inte att bygga robusthet. Så att personalen är faktiskt det som jag skulle vilja satsa på ännu mer. Att anställa fler. Det tar ju tag. Det här, Rom byggdes inte på en dag, och försvarsbeslutet fattades för ett år sedan, rätt så exakt. Så att det har inte gått så lång tid. Så vi får inte liksom lov att skölja ut barnen för badvattnet nu faktiskt, utan låta det här ta sin tid. Men sen måste vi göra saker snabbare. Det tar alldeles för lång tid att anskaffa till exempel fartyg. Det tar alldeles för lång tid, och det håller vi på att jobba med också. Internt så stångas vi hårt med det.
Johan?
Ja, det låter som en väldigt klok prioritering tycker jag, därför att om man nu har en ökad gångtid på fartygen och har den ambitionen att synas mer, så får man inte slita på besättningar svårt så att de till och med slutar. Och sen vill man då helst ha dubbla besättningar, för då blir det slitaget oerhört mycket mindre. Men vi pratar ju här om att önska sig saker och varv och sånt där. Vi får inte glömma bort att marinen också är beroende av svensk varvskapacitet också, att det är också en faktor som ingår i den här familjen. Så att man kan gå in och göra översyn eller reparera fartyg om det skulle hända någonting och sånt också. Att den förmågan finns nära till hands är ju också väldigt viktigt. Och vi rustar ju upp ett system som inte använt eller är nämnt idag. Ett signalspaningsfartyg också som är nytt. Just det. Och som kan användas i ur och skur.
Ja, precis.
Om man tänker lite, man ska liksom börja runda av och lite tänka på framtiden så här, så ser vi ju nu, det vi har diskuterat så, kring så här, säkerhetspolitiska utvecklingen, så går den ju i regel åt fel håll i princip var vi än tittar. Den går åt fel håll i Arktis, den går i fel håll i Östersjöregionen, det går fel håll nere i östra Europa. Vi ser liksom det på något sätt, det förändras till det sämre. Just. Om du skulle vilja hinna ikapp det här, om du skulle vilja hålla jämna steg med detta, vad skulle vara det viktigaste du tycker politikerna ska tänka på nu i diskussionen framöver? Vad är liksom det centrala? För om vi bortser från själva önskelistan när det gäller att, så att säga, här vill man ha en basbataljon och här vill man ha en ny ubåtsbesättning. Så att säga, hur håller vi jämna steg med en omvärldsutveckling som just nu ser ut att gå helt åt fel håll?
Ja, då tar jag nog ett kliv utanför marinlådan och säger, det är ju totalförsvaret. Och det är så lätt att man blickar tillbaka mot det gamla totalförsvaret, och det är inte det jag pratar om, men att bygga en befolkning som är tillräckligt robust och kunna ta smällar. Att bygga ett näringsliv som är värt namnet när det gäller kris och krig. För jag är jätteorolig att vi har en industri idag eller ett näringsliv idag som vi litar på, men som när det verkligen kniper som inte finns där. Och, men det börjar med på individnivå. Så att jag skulle vilja liksom att i skolan så får man lära sig mycket, mycket mer om totalförsvaret. Jag skulle vilja att man utbildar liksom befolkningen i vad det här faktiskt innebär att stå emot en kris. Så jag tycker vi har ju världens momentum nu när vi kommer liksom ifrån en pandemi. Eller vi befinner oss fortfarande mitt i den. Men då tror jag att det är så lätt att förstå på ett annat sätt vad det här faktiskt kan innebära. Så att bygga en robusthet i samhället. Allt ifrån att lita på myndigheter till att som individ kunna stå emot någonting. Det tror jag är... Det är den svagaste länken just nu som måste bli starkare. För att vi kan bygga hur stark försvarsmakt som helst, men vi är beroende av samhället i övrigt att det verkligen fungerar. Vi tillverkar liksom inte egen dieselbrännolja, utan vi förväntar oss ju att den infrastrukturen finns i Sverige, som ett exempel.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
Vår beredskap är god.
Så, då var vi tillbaka här i studion, fast utan Eva Skog Hasslum. Och ja, det var ju en oroad och ganska tydlig, skulle jag säga, marinchef. Ska vi börja med Amanda, vad är dina reflektioner?
Nej, men det är väl så tydligt. Ja, hon är tydlig och rak. Och det är ju berömvärt. Samtidigt så är det ju det här, återigen, vem pratar man med och hur mycket förstår de? Situationen är ju oerhört allvarlig, och hon pratar ju inte minst om bristen på personal och hur hårt körda de är just nu. Och det är ju oerhört allvarligt att vi redan i det här läget har en så pass stor personalbrist och ett så stort högt uttag av personalen, när vi vet att situationen ju knappast kommer bli bättre framöver. Vi har ju också önskemålet om nya fartyg och så vidare. Vi vet ju att det är oerhört långsiktiga projekt vi talar om. Så brådskan framkommer kanske inte riktigt heller. Eller snarare. Hon är ju naturligtvis begränsad i vad hon kan säga, och det hon säger är väldigt bra. Och för hennes roll väldigt tydligt. Men frågan är ju hur man får den tydligheten som gäller för Försvarsmakten och framstå som så tydlig som den behöver vara för politiker och väljare, för att faktiskt få det tryck på den situationen som behövs.
Johan?
Nej, jag gick väl härifrån, så att säga, det här samtalet med att hon uppvisade insikt, tycker jag, och tog upp det här då med personalen som en strategisk risk då först, att det var en viktig fråga. Tänka utanför och se sitt eget beroende av allting runt omkring, också väldigt viktigt. Och det här med snabbare processer för att få fram de här plattformarna nu då, om man tar ett ökat personalinflöde, så att man någon gång i framtiden också då kan bemanna den här typen av nya system, nya fartyg etc. Så att det tyckte jag lovade gott. Och sen är det bara att stryka under och säga att det var ju så tydligt det kunde vara, att suga på brödkanterna så.
Patrik?
Ja, alltså i det här signalspråket som kommer från marinchefen, så är det ju ifrån hennes roll svårt att vara tydligare. Och vi har ju en rad myndighetschefer som är oerhört tydliga. Jag tänker på Claes Friberg nu, som han har
tidigare avgådd Säpo-chef.
Ansträngningarna, viljan att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. Det är en annan typ av larmklocka. Det här är ju brödkanten är ju en larmklocka i samma dignitet i det här. Och sedan så är det som så att på någonstans längs vägen från det här tydliga tjänstemannabudskapet så uppfattas det inte på det sättet i den politiska kontexten.
Nej, för det jag fascineras över är att hon är ju otroligt tydlig i det att liksom resurserna är för små. Det övas förvisso på ett annat sätt än för 10 år sedan, men det är fortfarande inte löst frågan om volymen på verksamheten. Samtidigt har Sverige då, ja, längst kust i Europa, drog jag till, men det var ju kanske fel då om Grönland. Jag vet inte om Grönland ligger i Europa, men vi har i alla fall en oerhört lång kust, och denna kust är mot Östersjön, och på andra sidan Östersjön ligger Ryssland. Så att det är liksom ett jätteutsatt läge just ur det här perspektivet. Ändå har politikerna misslyckats med just det här området under ganska långt. Det är inte bara det här försvarsbeslutet, ska vi inte glömma heller. Det är även förra försvarsbeslutet. Och sen ser vi liksom efter den här nedrustningen, så har egentligen aldrig någon återhämtning skett i reell mening. Hur hamnade vi i en sån här situation?
Ja, men det tror jag är vad jag sa förut. Att vi alla var överens om att det var lugnt och grönt.
Den eviga freden?
Ja, att det var det som försatte oss i liksom den tillståndet. Och nu är det bara internationella som gäller och som är viktigt. Och det är en viktig dimension som vi får inte liksom pendla bort i ytterläget nu. För att vi måste, framförallt i marinen, ha en internationell dimension med vår försörjning. Och där tycker jag att politiken och även näringslivet behöver bjuda till lite grann, eftersom vi har det här beroendet. Och vi pratar vitt och brett om solidaritet med andra, men också med oss själva. Så där måste vi liksom ha en förmåga att kunna bidra på bästa sätt, att upprätthålla fri navigationsrätt, att sjöfarten kan ske obehindrat, vare sig det är då över havet eller över hamnarna, så att säga. Så det tycker jag är superviktigt.
Om jag får lägga till ett kulturantropologiskt perspektiv i svenska folkets bortglömda hav, så är det väl det att någonstans fram till 1960-1970, när du skulle åka utomlands, ja, även kanske fram in på 80-talet, då åkte man ju med båt för att lämna det här landet, för att upptäcka världen. Men sen så kom ju flyget. Och nu tror jag inte att vanliga svenskar tänker på att vi är liksom öbor. Vi delar en strategisk ö med Finland och Norge. Och där någonstans också tappat den förståelsen att havet har betydelse.
Och då får jag bara haka på där, för att dessutom var det ju så att under andra världskriget, så tror jag, om jag inte minns fel, att det var typ 3000 svenska sjömän som miste livet för att hålla Sverige försörjt med varor. Och för att vi skulle kunna bedriva handel.
Men rent kulturantropologiskt så har vi ett fosterland men inget fostervatten, så att säga. Man tänker inte oss som en havsnation.
Nej, det var väl en bra beskrivning.
Amanda?
Problemet är väl att även inom militären i stort, inom försvarsmakten och inom försvarspolitiken, så har man samma syn. Att marinen går lite för sig själv även inom försvarsmakten och glöms lätt bort. Och det är ju en väldigt stor risk med tanke på att det är där stora delar av tröskelförsvaret och stora delar av försörjningsförmågan och skyddet av vår försörjning ligger. Så frågan är hur man får, det är väl en sak att vanliga människor inom situationstecken inte tänker på marinens stora strategiska betydelse för Sverige och taktiska och försvarsmässiga. Men problemet är ju när inte myndigheten alltid själva kommer ihåg att de finns och vad de gör. Och det är väl där problemet kanske måste lyftas på riktigt. Och så måste vi komma ifrån det här. Jag håller med marinchefen om att det är förståeligt att politiker gärna vill öppna regementen och det är bra för hembygden och så vidare. Men den här oerhörda självintresset och den ständiga utgången ifrån att försvarsmakten i första hand är till för att lösa arbetslöshet på landsbygden eller få ordning på vanartiga ungdomar eller ställa upp med tält när vi har stora migrationsvågor eller vad det nu är. På något sätt måste vi komma ifrån den här kulturen att försvarsmakten är någon slags regulator på alla andra områden och inse att det här är statens absoluta kärnuppgift och att deras intressen faktiskt måste gå före mycket annat och framförallt måste deras intressen gå först när det gäller deras egna budget och deras egna resurser. För där tror jag också att marinen råkar illa ut, just eftersom det är väl Karlskrona, Stockholm och Göteborg möjligen där man kan klippa band för marinen, men det får inte vara det viktigaste i försvarspolitiken.
Johan?
Ja, den här andnöden som vi har haft då under de här 20 åren, eller vad vi ska säga 25 åren, det får vi skänka en tacksamhetens tanke också till de föregångare som marinchefen har haft, som har förmått att behålla en förmågebredd. Det är ju, när man har den här typen av diskussioner inne i en byråkrati och i en försvarsmakt om vad man ska satsa på och sånt där, så det är lätt hänt att man stryker grejer för att man känner sig tvungen till att göra för man vill ha en viss volym, men där har man då konsekvent arbetat med att hålla uppe förmågor. Och det kanske är tur det nu då när vi ska växa till, så att vi kan liksom, även om då det var väldigt tunn hud och tunna muskler på det när vi vände här på botten, så finns de här förmågorna som man kan bedriva ubåtsjakt. Man kan göra det, samverka med ytstridsfartyg. Man har en förmåga till strid under vattnet med både mineringar och ubåtar och så vidare. Så att det är väldigt bra att den finns kvar, för annars hade det inte varit mycket att bygga på.
Jag tänkte en annan fråga som vi hade uppe med Eva Skog Hasslum var ju hur oroad hon var över läget. Och hon sa, jag är oroad. Hur oroad bör man vara när man ställer den svenska förmågan i relation till den utveckling som sker i omvärlden? För den står ju inte still. Patrik?
Jag tycker att man ska vara väldigt oroad, därför att om vi tittar på det stora strategiska planet så händer det väldigt mycket just nu som ritar om kartorna i världen. Och vi hade ju president Niinistö från Finland på Kungliga krigsvetenskapsakademins högtidssammankomst, och han var högtidstalare, och där konstaterade han att vi står på gränsen till en ny värld, eller vi kanske till och med har klivit in i en ny tid när det gäller geopolitisk konkurrens och ett internationellt system i gungning, och vad det kan leda till, och för små nationer. Så ja, jag säger liksom som jag har sagt tidigare, att vi får riskera att vi kommer att få se åka av de kommande åren, och det gäller att spänna fast bältet och hålla huvudet kallt och hjärtat varmt och krutet torrt, som salige riksdagsledamot Mats Johansson i Moderaterna brukade säga.
Amanda?
Jo, men det är klart vi ska vara oroade. Vi ska till och med vara mycket oroade. Samtidigt så ska vi ju komma ihåg att vi har ju också mycket goda förmågor, otroligt kompetent personal. Så att det finns ju ändå, det får vi inte glömma bort, det finns möjligheter att bygga upp och bygga vidare. Vi ska hålla hoppet uppe och inse vilken otroligt skicklig försvarsmakt vi har och vilka otroliga tekniska förmågor vi faktiskt har, inte minst med tanke på vår storlek. Det behövs mer pengar, det behövs mer personal, det behövs mer resurser, det behövs nu, och vi ska absolut vara oroliga och inse att det finns en brådska i detta. Men vi ska inte ge upp heller.
Johan?
Nej, det ska vi verkligen inte göra. Jag tyckte det var intressant att Eva lyfte de här perspektiven med både en ökad resiliens i befolkningen. Hon lyfte också upp det här med desinformation eller informationsoperationer och den vikten, och såg lite utanför. Man brukar ju säga i det arabiska ordspråket att en god lögn går mellan, eller lögnen går mellan Bagdad och Konstantinopel, medan sanningen letar efter sina sandaler. Och det är ju ett, liksom, med den utveckling vi ser nu med syntetisk media och den här typen manipulerade bilder som är väldigt svårt att värja sig mot, för det tar inte vägen via förnuftet och sånt, så finns det många förutsättningar då att skapa en bild. Har dessutom svenska fartyg varit ute, om vi ska anknyta till det vi pratade om, varit ute och haft en övning på internationellt vatten och kanske lagt ut på hemsidan och sånt, då är det ju lite lättare att göra en sån manipulation på AIS-systems visualiseringen, att de då gick in på ett annat lands territorialvatten.
Eller låg strax utanför, ja. Fast de egentligen låg i Hanöbukten.
Precis, exakt. Va? Så att,
Men där kan man ju säga att det här exemplet som Patrik tog upp med den nederländska ubåten när marinen hade sin underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Det var ju SVT gick ut med att den kunde vara en nederländsk ubåt, och de stora tidningarna, jag tror Aftonbladet också flashade ut det här, att det kunde vara en holländsk ubåt. Vilket naturligtvis ställer till det för marinen. Och när svensk media inte har den beredskapen att förstå att det här är fake liksom från Ryssland. Och jag tror till och med källan var liksom, den källan uppgavs vara liksom en källa från det ryska försvarsdepartementet, RIA Novosti. Så att det var liksom bullshit från början till slut. Ändå så kör man ut en sån nyhet. Så den svenska beredskapen så att säga, även när det gäller liksom information och sånt, var ju inte helt, kan säga, jätteimponerande då.
Nej. Det utpekade fartyget låg ju dessutom på varv vid den helden.
Jo, men det var en bild på en holländsk ubåt. Det räckte liksom.
Mm. Nej, men så var det ju. Men det var ju ändå 7 år sedan. Så att vi får ju hoppas då att vi har blivit lite bättre när det gäller de här bitarna. Och då ska det bli väldigt intressant att se vad som händer med den nya myndigheten för psykologiskt försvar. Men det kan vi ju prata om en annan gång då.
Men ja, jag tänkte, var det någon mer reflektion som vi hade om detta? Annars så tackar vi varandra, och så kommer vi att återkomma med höjd beredskap. Tanken är att vi kommer nu att börja försöka återuppta här och vara i studio, vilket är en stor fördel. Amanda befinner sig just nu på Lund, är det va? Tror jag?
I Malmö.
Malmö. Men i fortsättningen så kommer vi försöka sända härifrån, från Stockholm. Så välkommen tillbaka och tack för den här veckan. Hej hej.
Tack, tack.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.